Grusgropsmordet gav 3 livstidsdomar av Lars Lindberg, kriminalinspektör, Umeå. Inläst av Kristina Leon för Saga. Tisdagen den 23 september 2008 kontaktade Monica polisen i Umeå. Hon var orolig för sin son Fredrik som hon inte lyckats att komma i kontakt med den senaste tiden. Artikelförfattaren låter läsaren kronologiskt följa polisens arbete och berätta detaljer från utredarnas förhör fram till en skrämmande sammanfattning om vad som faktiskt utspelade sig. Fredrik missbrukade alla möjliga droger och hade flera gånger varit inne på avgiftning. På en av dessa avgiftningar träffade han Maria och de två blev ett par. Fredrik var från Stockholm. Hans mamma och syster bodde där, men kärleken till Maria gjorde att han flyttade med henne till Umeå. Inom ett par år fick de 2 söner. Fredrik lämnade missbruksvärlden och började jobba som kock på en restaurang i Umeå. Det var ett jobb som han skötte bra och han var en uppskattad kamrat och medarbetare. Fredrik trivdes med sitt yrkesliv och som familjefar. Drogerna var inte längre viktiga för honom. Men efter ett par år gick någonting snett och Fredrik lämnade sin familj och återgick i missbruket. Han finansierade sitt missbrukande i första hand genom att göra inbrott och sälja stöldgods. Men en gång rånade han även en kvällsöppen mataffär. Han kom med tiden djupare in i missbruket och därmed också längre ifrån sin familj. Har ni hört talas om något mord? Nu var Fredrik försvunnen och Monica var orolig att sonen utsatts för brott. Hon hade själv inte varit i kontakt med honom på flera månader, men Fredrik hade haft bra kontakt med sin syster Sandra. De två hade träffats i Stockholm i mitten av juli och de hade därefter haft regelbunden telefonkontakt. Inte heller Sandra hade hört av Fredrik, berättade Monica. Vidare berättade hon att Fredrik sedan en tid hade fått låna en möblerad lägenhet på Laboratorvägen 3 i stadsdelen Ålidhem av en kompis som hette Morgan. Morgan hade varit i telefonkontakt med Sandra och han berättade att han hade varit i lägenheten för att hälsa på Fredrik, men Fredrik hade inte varit där. Morgan berättade att han saknade sin bäddsoffa, en matta och ett duschdraperi från lägenheten. Frågan som vi var tvungen att ställa oss var ju om vi ens hade något brott att utreda. Kanske var det bara ett försvinnande och det kunde till och med vara så att Fredrik frivilligt höll sig undan. Att en missbrukare stjäl av sina kompisar för att finansiera sitt missbruk eller går under jorden en tid är ingenting som är ovanligt. Det som kändes lite fel var att Fredrik var borta så länge och att han trots allt elände som han var i ändå brukade hålla kontakten med Sandra. Det blev inte bättre då vi kontrollerade den senaste uppkopplingen på hans mobiltelefon. Det samtalet registrerades den 30 augusti klockan 02.35. Det betydde alltså att Fredrik inte använt sin telefon på drygt 3 veckor. Dagen efter, på onsdagen den 24 september klockan 14.30, kom en av våra spanare och undrade om vi hade hört något om ett mord. Han hade blivit kontaktad av en frivårdsinspektör i Umeå som han var lite bekant med. Frivårdsinspektören var chef över ett antal andra frivårdsinspektörer i Västerbottens inland. Sara var en av dem och hon jobbade i Lycksele där Alonso var en av hennes klienter. Alonso var just fyllda 21 år, men trots sin ringa ålder hade han ett ganska omfattande brottsregister, främst sådant som rörde olika former av narkotika. Han var väl känd av polisen både i Lycksele och i Umeå. Sara hade berättat för sin chef om ett möte som hon hade haft med Alonso och vad han hade sagt till henne. Alonso hade berättat att han begått ett mord. Frivårdsinspektören visste inte vad han skulle göra med Saras information, men till sist bestämde han sig för att vända sig till polisen. Nu fanns det all anledning att som polis spetsa öronen och Sara förhörde som vad Alonso sagt till henne. Alonso hade berättat om ett mord. Sara berättade att Alonso hade kommit med buss från Umeå till Lycksele tisdagen den 2 september. Han hade då varit i Umeå i drygt en vecka.